Jag, er broder Johannes, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld, och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en helång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, men han lade sin högra hand på mig och sade: var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och helvetet. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Med de orden ifrån Uppenbarelseboken 1, verserna 9 till och med 20, så hälsar jag dig välkommen tillbaka till Bibeltimman och del 3 i studiet av Uppenbarelseboken. Jag heter Gert Torstensson och jag är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Johannes delar lidandet, riket och uthålligheten med dem han skriver till. Och det är ju de sju församlingarna i den romerska provinsen Asien som avses. Så när det gäller lidandet så syftar det både på den situation som man själv befinner sig i och på den situation som församlingarna befinner sig i inom romarrikets gränser. Församlingarna i romarriket var ju utsatta för förföljelse. Det berodde inte minst på att de kristna stod i konflikt med den rådande kejsarkulten, där kejsaren krävde tillbedjan. Och de kristna kunde givetvis inte tänka sig att delta i någonting sådant. Därav uppstod en konflikt, och förföljelsen som blev kunde innebära fängelse, misshandel, ja till och med i värsta fall döden. För Johannes del så hade det ju inneburit landsförvisning och deportering till ön Patmos. Patmos är en liten och bergig ö som ligger en bit ut i Egeiska havet sydväst om Efesos. Traditionen säger ju att Johannes en tid var föreståndare i församlingen i Efesos. Så romarna använde den här lilla ön som förvisningsort, och idag är det en grekisk ö. Jag vet de som har besökt den ön. Så det kan vara ett tips, ett resetips framöver. Så Johannes delade lidandet med församlingarna, men han delade också riket med dem. Och det är inte frågan om romarriket, utan det är Guds rike de delar, och Guds rike som de alla tillhör. Även om Guds rike ännu inte har kommit på ett fullkomligt sätt, är det en andlig verklighet i samma stund som vi tar emot Jesus i våra liv. Som troende blir vi då i andlig bemärkelse tagna ut ur världens rike och insatta i Guds rike. Och i den här världen så är vi främlingar, trots att vi kanske ibland lockas att försöka nå acceptans på olika sätt. Men vi är annorlunda, vi lever annorlunda. Det finns helt naturligt ett utanförskap som jag kanske tror att både du och jag har känt på. Men vi är däremot medborgare i det rike som redan har kommit men som ännu inte är manifesterat fullt ut. Det sker ju först i samband med Jesu återkomst. Så redan nu, men ännu inte. Det är en god och balanserad syn på Guds rike. Samtidigt ska vi veta att Gud ju genom sin nåd låter riket slå igenom ibland så att vi här och nu på ett påtagligt sätt kan få erfara det övernaturliga. Vi får smaka på Guds riket, vi får erfara det övernaturliga, vi får se och erfara helanden, befrielser och mirakler. Slutligen delar de också uthålligheten. De delar lidandet, han delar riket och han delar också uthålligheten med församlingarna. Uthålligheten är ju, om vi ska uttrycka det så, bryggan från lidandet här och nu till det framtida hoppet. Paulus säger i Romarbrevet 8, vers 18 att jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Uthålligheten håller hoppet levande och vi behöver uppmuntra varandra att hålla fast, att vara uthålliga i lidandet så att vi inte tappar riket. Det skulle få förödande konsekvenser. Det är någonting som vi kommer att se i vår fortsatta läsning av Uppenbarelseboken. På Herrens dag kom jag i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun, skriver Johannes i vers 10. Herrens dag. Jag skulle vilja ge dig två intressanta infallsvinklar på det uttrycket. Å ena sidan så kan man tänka sig Herrens dag som att det är frågan om uppståndelsedagen, vilket hände på en söndag. Det var ju redan under första århundradet så hade ju söndagen vuxit fram som de kristnas gudstjänstdag. Jesus uppstod på en söndag, den första veckodagen. Och församlingen föddes på en söndag, pingstdagen. Och även om Johannes är avsidestagen, att han är isolerad, så förenas han med församlingen på Herrens dag till gudstjänst. Det är en ganska god tanke. Om vi blir isolerade eller avsidestagna från församlingen av ett eller annat skäl, en pandemi exempelvis, att vi då håller kvar våra rutiner. Söndagen är fortfarande Herrens dag och jag tror att det kan ha varit en prövning för många av oss under den pandemitid som har varit, att verkligen hålla i sina rutiner, att inte tappa det som vi brukar göra. Att vi går till kyrkan, att vi firar gudstjänst, att vi är inför Herrens ansikte. Men det finns också en annan möjlighet att se på formuleringen Herrens dag. Den kejsare som regerade då det här skrevs, han hette Domitianus och han hade instiftat en lag att alla var tvungna att tillbe kejsaren en gång om året. Och den dagen kallades faktiskt för Herrens dag. Och då syftar inte Herren på Jesus utan på kejsaren. Herrens dag lika med kejsarens dag. Och det sitter nu Johannes på Patmos. Han tänker på församlingarna på fastlandet och han tänker på hur det ska gå för dem. Han kanske var i bön för dem. Han undrade om de skulle falla för frestelsen att böja knä för kejsaren eller om de skulle kunna stå emot. Och så på den här dagen, den svåraste dagen på året, Då får Johannes den här synen som en uppmuntran. Han får se Jesus, han får se människosonen och han får en kallelse att skriva ner det han får se. Det står att han kom i anden, vilket betyder att han blev mer medveten om vad som existerade i det andliga än i det fysiska. Sammanhanget visar att det är tal om en syn med ovanligt stark intensitet, det vi skulle kunna kalla för hänryckning. Och det första som nu möter Johannes, det var en röst som ljöd bakom honom stark som en basun. Basunen tjänade många syften, den användes i många olika sammanhang. Vi har anledning att komma tillbaka till det längre fram. Vi vet ju hur en av huvudvisionerna i Uppenbarelseboken handlar om de sju basunerna. Hur änglar blåser i basuner och det får konsekvenser på jorden. Ett sammanhang av många där basunen förekommer är just i samband med dom. Och i samband med Jesu återkomst så läser vi i första Thessalonikerbrevet så här att när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Den dagen då Herren själv kommer ner från himlen, det är ju en dag av både frälsning men också en dag av dom då ondskan ska dömas. Jag tänker på, vi brukar sjunga sången Hörnsten i kyrkan ibland. Och tänk på hur vi börjar den tredje versen, hur den tredje versen går textmässigt. När jag hör domsbasunens ljud, låt mig bli funnen i dig Gud. Stå klädd i din rättfärdighet och få prisa dig i evighet. Det är en bön som vi får be. Nu får Johannes uppdraget att skriva ned vad han får se i en bokrulle. Och den här bokrullen ska sändas runt till sju församlingar som ligger i ett begränsat område i provinsen Mindre Asien. Vi har läst det och vi har talat om det. Det är församlingarna Efesos, Smyrna, Thyatira, Pergamus, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Och som vi redan har sagt så innebär det faktum att de är sju till antalet och att det är ett tidlöst budskap till församlingen i alla tider. De sju församlingarna representerar kyrkan som helhet. Samtidigt förtar inte det faktum att det var ett speciellt budskap till dessa församlingar som då existerade. Men vi kommer att se framöver när vi börjar och läsa sändebreven hur relevanta de här breven och de här hälsningarna är även för oss i vår tid. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Ja, Johannes vände sig om och det är ju inte speciellt märkligt kanske när han nu hörde en stark röst som lät som en basun. Vem hade inte gjort det? Och i och med det så börjar då den långa raden av syner. Och det första han får se, det är sju ljusstakar av guld. Och i kapitlets sista vers så får vi veta att dessa ljusstakar symboliserar de sju församlingarna. Det är fantastiskt att församlingen illustreras av en ljusstake. Vi ska vara världens ljus. Vi ska vara staden på berget och vår uppgift, mina vänner, är att lysa i en mörk värld. Så det lilla ljus du har, låt det lysa klart och sätt det inte under skäppan och låt inte frestaren blåsa ut det, utan håll det högt där du går fram. Ljusstakan är av guld och guld symboliserar den äkta tron. Den tro som är prövad och luttrad i eld, den som har bevisat sig bestå provet, en tro som står sig både genom förföljelser och svårigheter, men också en tro som inte faller för alla frestelser och lockelser i en västerländsk materiell kultur och som inte ger upp tron för att bara bli accepterad och beundrad av världen. Och mitt bland ljusstakarna får Johannes se någon som liknade en människoson. Mitt bland ljusstakarna, där är han, människosonen. Johannes, han nämner inget namn, utan han försöker istället beskriva det han ser. Han ser någon som liknar en människoson. Och alla visste att det var Jesus som Johannes talade om. Johannes, han ser den förhärligade Kristus. När Jesus gick på jorden så talade han om sig själv som människosonen. Det var det uttrycket han använde för att beskriva sig själv och för att uttrycka både sin mänskliga och gudomliga natur. Och urtypen för det här uttrycket, det hittar vi då i Daniels bok. Jag vet att vi läste det här sammanhanget förra gången, men vi läser det igen ifrån Daniels bok kapitel 7, verserna 13 och 14. Det står så här: I min syn om natten såg jag och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom, och åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Visst är det fantastiskt att tänka den tanken, att Jesus är mitt bland ljusstakarna. Han är mitt bland församlingarna. När vi samlas så är han mitt ibland oss. Han är medveten om allt som pågår. Jesus är närvarande bland sitt folk. Det är två eller tre är tillsammans i hans namn, så är han där mitt ibland oss. Och han har ett budskap till varje församling. Och han bryr sig om varje församlings behov. Och ingenting av det som sker överraskar honom, utan han vet om det. Och sedan i stort sett resten av kapitel 1 så beskrivs denne människoson. Nu läser vi en apokalyps, så det är inte framförallt en beskrivning av Jesu utseende som är det viktiga här. Det är inte så att när du har lyssnat klart på den här undervisningen ska du hämta papper och penna och göra en skiss av människosonen. Det handlar om hans karaktär. Och även beskrivningen av människosonen här påminner mycket om beskrivningen av människosonen så som Daniel uppfattade honom i Daniels bok. Men även beskrivningen av den gamle, ett namn på Gud, Fadern. Människosonen bär överste prästens dräkt, en helång dräkt. Den här dräkten kan du läsa om i Gamla testamentet, den dräkt som överste prästen bar. Och han bar ett bälte eller en gördel av guld. Och det här bältet är för våra tankar till vapenrustningen som det står om i Efesierbrevet 6. Där vi uppmanas att klä på oss sanningens bälte. Ja, människosonen, han är äkta. Han är på riktigt och han är sanningen. Och hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Johannes försöker beskriva människosonen med det vitaste han vet och som han kan komma på. Jesus utstrålar idel ljus. Och när vi sedan läser parallellen i i Daniels bok och när han återger sin syn och hur han beskriver den gamle av dagar, så säger han: medan jag såg på djuret sattes troner fram och den gamle av dagar satte sig ner, och hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Det här läser du i Daniel kapitel 7 vers 9. Här ser du en beskrivning av den gamle av dagar, ett namn på Gud Fadern, och samma beskrivning får nu människosonen. Hans vita hår, en symbol för oändlig visdom och helighet. Och hans ögon är som eldslågor, den genomträngande och den allseende blicken som ingen kan gömma sig för. Den som blottlägger allt och som för oss ner på knä i förkrosselse över vår egen synd. Blicken talar om domen över allt ont. Elden prövar, och i elden så består inget som är oäkta. Och hans omdöme om församlingarna, när vi börjar läsa i sändebreven sedan, den är rättvis och den kan inte ifrågasättas. För han går mitt ibland dem. Han ser allt. Allt ligger öppet och blottlagt inför honom. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen. Det är inte helt självklart vad det kan stå för utifrån gamla testamentet, men hans röst är som dånet av väldiga vatten. Här finns det många hänvisningar till gamla testamentet där Gud talar och hans röst är som dånet av väldiga vattenfall. När Jesus talar, då hör vi den allsmäktiges röst. Och ut ur hans mun så kommer det ett tveeggat skarpt svärd. Ja, det är en märklig person som vi har framför oss. När han öppnar munnen så dånar det som av väldiga vatten. Och dessutom skjuter det ut ett svärd. Något av blankt stål, något av läkarens skalpell som vet sitt mål, och det tränger igenom. Och återigen så poängterar vi att det är en beskrivning av en karaktär snarare än en beskrivning av en persons utseende. Det är inte så att Jesus har fått metalltunga, utan Guds ord kallas ju i Bibeln för just ett svärd. Vi läser ifrån Hebreerbrevet kapitel 4 vers 12 tillsammans. Där står det: Guds ord är levande och verksamt. Ja, det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Och du känner också säkert igen bilden av Guds ord som ett svärd från Efesierbrevet 6 och texten om Guds vapenrustning. Jag läser från vers 14. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Guds ord, orden som kommer ur människosonens mun, de är kraftfulla. Tänk vilken förmån det är att få läsa Guds ord och att få lyssna till Guds ord. Och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. Ingen förmår att se rakt in i solen när den skiner med all sin kraft. Och här strålar den förhärligade Kristus fram i all sin härlighet. Mötet med den förhärligade och den uppstående Jesus är förkrossande. Johannes han faller ner som död för hans fötter. Han delar ju den här upplevelsen med andra profeter. Tänker på Jesaja, Hesekiel och Daniel då de får se en skymt av den helige. Och Johannes han är som en trasa, han är urlakad på all sin kraft. Och det här med att komma i anden verkar åtminstone till viss del vara något helt annat än en angenäm erfarenhet. Och jag tänker på våra gudstjänster. En gudstjänst som verkligen inser och erfar Jesu närvaro. Behöver ju förvisso inte vara utan humor och det behöver inte vara en tråkig tillställning. Men hans närvaro ingjuter ju också ett allvar i oss. Och en gudsfruktan i våra liv, en förkrosselse inför honom. Ibland så är det nästan så att vi kan förpassa en sån här bild av Gud till gamla testamentet. Men det är dårskap att tro att vi möter en annan Gud i nya testamentet än i gamla testamentet. Gud han är densamme, hans nitälskan är densamme. Och den finns ju också hos Jesus. Tänk bara på Paulus och hur han på vägen till Damaskus får ett möte med Jesus. Strålglansen från den uppståndne Kristus som vi talade om alldeles nyss. Den som var som solen så att den skiner med all kraft. Denna härlighet och denna strålglans, den knockade Paulus till marken. Och han blev blind av strålglansen, han blev övermannad. Men det har hänt något sen gamla testamentets dagar. Den uppståndne har något att säga till Johannes som inte kunde sägas på Jesajas tid. Jesus har nämligen dött för att ingen ska behöva dö. Jesus han la sin högra hand på Johannes och så sa han: var inte rädd. Johannes måste ju ha känt igen de orden från Jesus, för var det någonting som Jesus upprepade om och om igen under hans jordevandring så var det just dessa ord: var inte rädd. Och så fortsätter han: jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och helvetet, eller till döden och dödsriket kanske bättre. Det fanns en som hade döden i sitt våld. Det var djävulen. Men Kristus blev människa för att göra den maktlös som hade döden i sitt våld. Han avväpnade honom. Dödens udd blev bruten. Ondskans makt blev krossad. Jesus har vunnit seger. Nu finns det en annan, tack och lov, som håller i nycklarna till döden och till dödsriket. Föreståndaren för den onda andevärlden har tvingats abdikera. Han har förlorat sin makt. Och nycklarna och den högra handen symboliserar just denna auktoritet och makt. Jesus han har lämnat dödens väntrum. Han har makt att döma både levande och döda. Och endast han. Det kristna budskapet är i den bemärkelsen exklusivt. Det utesluter alla andra möjligheter till frälsning. Hos ingen annan finns frälsningen, säger Apostlagärningarna 4:12. Och Jesus säger i Johannes 14:6 att ingen kommer till Fadern utom genom mig. Vers 19. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Johannes får en förnyad uppmaning av uppdraget att skriva ner. Du kommer att få se en serie uppenbarelser nu, Johannes. Skriv ner det du ser. Det handlar om det som rör den här tiden, men det handlar också om framtiden. Och med det så har vi avslutat det första kapitlet i Uppenbarelseboken. Vi har visserligen inte talat om de sju stjärnorna som människosonen håller i sin högra hand, men det passar väldigt bra att inleda nästa gång med det i samband med att vi börjar undervisningen om de sju breven till de sju församlingarna. Så på återhörande då.